Ja. Nej, nej, jag bara glömde starta liven. Staffan. Ja, den där får vara på. Namn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, vi har nu kommit fram till den sista av dessa kapitel i Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqab. Och det är kapitel om al-Hawd. Och al-Hawd betyder på arabiska majma' al-ma' al-azim, en stor samlingsplats av vatten. Och man brukar översätta det till svenska som ungefär en damm eller en sjö eller liknande. Och al-Hawd är en av de händelser som kommer att ske på domedagen. Människan kommer på domedagen att få uppleva många saker. Det finns många mawaqif. Återuppståndelsen, utfrågningen, vägningen, bron över helvetet och så vidare. Och det här är ännu en av dessa händelser, al-Hawd. Och al-Hawd, till skillnad från de andra, har inte nämnts i Koranen. Al-Hisab nämns i Koranen, al-Hashr nämns i Koranen, al-Mizan nämns i Koranen, al-Sirat nämns i Koranen och så vidare. Men inte al-Hawd, utan den har nämnts i autentisk sunna. Och Ibn Hajar nämner att den har nämnts från cirka 50 sahaba, radiyallahu anhu. Yani hadithen är mutawatir, betyder den högsta nivån av sahih. Det finns Bukhari muslim och den är mutawatir. Den har nämnts från så otroligt många källor att det är omöjligt att de skulle kunna ha hittat på denna hadith. Så den hadith som är väldigt, väldigt autentisk. Och därför, för att belysa just detta, så nämner här Imam Bukhari, som ni kommer märka i detta kapitel, jättemånga riwaya, jättemånga narreringar, för att just betona att det här är autentiskt, det här är sahih. Och det här är någonting som muslimerna tror på. Till skillnad från vissa av de tidigare Ahlul Bidda, som Al-Khawarij och Al-Mu'tazila, de båda sekterna nekade Al-Hawd. De säger att om vi ska tro på den måste den nämnas i Koranen. Vi tror bara på den sunna som bekräftas av Koranen. Är det här en korrekt princip? Nej, det är det inte. Utan alhamdulillah, vi tror att Koranen och sunnan båda är uppenbarelse. Och så länge sunna är autentisk så är den ett bevis. Även om den inte har nämnts i Al-Koran. Okej? Okay? Så al-Hawd är en av dessa storslagna, viktiga händelser som kommer att ske på domedagen. Och det är då en samlingsplats av vatten. Och människorna på domedagen, som jag har nämnt tidigare, kommer att vara i otrolig stress och bekymmer och oro. På grund av längden av domedagen. 50 000 år. På grund av att Allah Azza wa Jalla den dagen är så arg han aldrig tidigare har varit. Och på grund av att den dagen så kommer solen att komma nära. Och kommer att utstråla en värme som den gör på 10 år. På en och samma dag. Och människorna kommer att svettas ihjäl. De skulle dö av svett om de kunde. Men ingen kommer att dö på domedagen. Så det kommer att råda en otrolig törst bland människorna. Och då kommer de troende från denna umma att äras med att få dricka från profeten Muhammeds hawd alihi afdalus salat wa salam. Och denna hawd som vi kommer att höra har vissa egenskaper. Den har nämnts ungefär 10 stycken egenskaper i autentisk sunna. Okay? Och al-hawd har också en gemensam, eller någonting gemensamt med al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. De är inte samma, men de har någonting gemensamt. Och vad är det de har gemensamt? Är det någon som vet? Ibrahim?
Den här samlingsplatsen av vattnet, den kommer ju från Al-Kawthar.
Ahsant. Al-Hawd fylls på från Al-Kawthar. Den fylls på och den nämns med 2, vad kan man säga, ledningar eller 2 rör eller liknande. 1 av guld och 1 av silver. Så fylls den på från Al-Kawthar i paradiset. Mashallah. Taib. Författaren säger då Bab fil Hawd, kapitlet om al-Hawd. Och han nämner Allahs uttalande Inna a'tainaka al-Kawthar. Vi har givit dig, ja Muhammad, al-Kawthar. Och al-Kawthar, som här Ibn Uthaymin nämner i förklaringen, är yani al-khayr al-kathir. Och det kommer även Imam Bukhari nämna från Ibn Abbas, tafsir. Att al-kawthar kommer från ordet kathir. Yani al-khayr al-kathir. Och Muhammad alayhi salatu wassalam kommer att få al-khayr al-kathir fil jannah. Han kommer att få mycket gott i jannah. Och bland de många goda gåvorna han kommer att få är al-kawthar. Och den har ju då det här specifika namnet al-kawthar. Så Allah säger då inna a'tainaka al-kawthar. Vi har givit dig al-kawthar. Och sen nämner Imam al-Bukhari från Abdullah bin Zaid att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd." Var tålmodiga tills ni möter mig vid al-hawd. Och han nämner författaren den sista delen av hadithen. Hadithen har en början, han har förkortat hadithen. Och början på denna hadith är innakum satarawna ba'di athara. Profeten alayhi salatu wasalam sa till sahaba, ni kommer efter mig att se athara. Och athara betyder orättvisa i styre. Att det kommer att komma makthavare, ledare som kommer att ta era rättigheter och ge dem till sina släktingar. Makt, position och pengar. Yani ni kommer att missunnas. De kommer att gynna sig själva och sina nära och kommer att ta era rättigheter. Yani kommer att förtrycka er och ta era pengar. I form av skatter, i form av att inte dela ut vinster och så vidare. Så han nämnde att det kommer att komma orättvisa ledare. Men, och subhanallah, det här är från domedagens tecken. Att muslimerna har fått orättvisa ledare. I historien och även i nutid. Men vad sa profeten alaihi salatu wasalam att vi ska göra? Sa han, när ni ser denna orättvisa så ska ni ge er ut på gatorna och demonstrera. Finns det någon sån autentisk hadith? Har ordet demonstration nämnts någon gång i al-islam? Det har inte nämnts någon gång i al-islam. Det är ett påfund som inte hör hemma i al-islam. Uppror, var det någonting som profeten alaihi salatu wasalam refererade till och hänvisade till då vi ser dessa orättvisa muslimska ledare? Sa han att om de förtrycker er, se då till att ta era rättigheter. Låt er inte förtryckas. Har det nämnts i sunna? Nej. Utan så länge den muslimska makthavaren är muslim, inte lämnat benämningen av att vara muslim, så får man inte göra uppror mot honom. Som han har nämnt i så många hadither. Och därför nämner ulema från Ahl Sunnah wal Jama'ah detta i sin aqida, i sin trosuppfattning. Att de troende, Ahl Sunnah wal Jama'ah, har tålamod med orättvisa ledare. De är tålmodiga i goda tider och i svåra tider. Och de lyder dem så länge de inte beordrar med olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadithen nämner att vi ska inte göra uppror tills vi ser klar och tydlig kufr där vi har bevis från Allah. Men jag nämnde här, klar och tydlig kufr. Inte synd. Att ta folks pengar är inte kufr. Utan klar och tydlig kufr där vi har ett bevis från Allah. Alltså inte en fråga där det finns ikhtilaf och någon tycker att det är kufr att ta folks pengar eller trycka folk och fängsla folk. Nej, kufr. Yani otro. Förneka Koranen, förneka sunna, förneka islam. Yani göra kufr. Då är det tillåtet att göra uppror. Men då nämner de där ett fjärde villkor. Och det är el-qudra. Att man utöver det också har kapacitet, möjlighet, förmåga att göra uppror. Att skadan av att göra uppror inte blir större än den skadan som råder i nuläget. Och tyvärr är det här vi kan se att med alla uppror följer en större skada än nytta. Kolla nu bara på den arabiska våren som Ahlul Bidah stod bakom. Hur många miljoner människor har inte fått satt livet som insats? Hur många människor har inte flytt? Alla dessa flyktingvågor och den ondska som kommit med alla dessa flyktingvågor. Hur mycket har inte folk utsatts för förnedring på sin flykt? Hur många har inte blivit våldtagna? Hur många har inte blivit sålda och dödade? Och jag vet inte vad. Subhanallah. Så det är allvarligt. Det är allvarligt. Allah al-Musta'an. Och därför så sa här profeten alaihissalatu wassalam att när vi ser dessa orättvisor så gav han oss vad vi ska göra. Han sa isbiru. Ha tålamod. Härda ut och var tålmodiga tills ni möter mig vid al-hawd. Så hur länge ska vi vara tålmodiga om makthavaren är orättvis? 1 år, 2 år, 3 år, 10 år, 20 år. Hur länge? Till Yom al-Qiyam. Subhanallah, jag minns en gång när den arabiska våren startade. Så jag hamnade i debatt med en ikhwani som stöttade här, och han blev jättearg när jag nämnde dessa hadither. Och han sa orättvis. Hur länge ska vi ha tålamod? Så subhanallah, profeten, han säger till domedagen. Tills du möter mig på domedagen. Och sen dessa uppror ändrar inte tillståndet. Allah har sagt i Koranen, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändrar inte tillståndet hos ett folk tills de ändrar på sig själva. Yani de tror att du klipper makthavaren och allting, mashallah, det blir bra. Det funkar inte så. Du måste börja på med dig själv, med din familj, med ditt samhälle. Eller hur? Det är där du måste börja. Det där förändringen måste, viljan till förändring måste finnas. Om den inte ens finns, om folket vill synda och inte vill ha islam, det spelar ingen roll. Om du hämtar en bra makthavare, de kommer själva vilja ta bort honom. Så de verktyg vi har fått i islam är att kalla till Allah Azza wa Jal, kalla till tawhid, yani få folk att älska islam, att älska sunna, älska sin religion, förstå meningen med livet, yani korrigera sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala, hålla sig borta från synder och så vidare. Yani man måste börja i en mindre skala, och inshallah det växer till någonting gott och någonting större, och sen Allah Azza wa Jal kanske ärar och belönar dessa troende med att han ger dem en rättvis makthavare. Så ala kulli hal, profeten a.s. nämnde då det här som ett mål. Ha tålamod med dess orättvisa tills ni möter mig vid al-Hawd. Okej? Och sen kan man ju också lägga till här att om man har möjligheten, man är under en orättvis makthavare, om man har möjligheten att ge honom råd, att påverka positivt, vara en positiv faktor till att han ändrar sig, så ja visst, gå och ge honom råd och stötta honom i det som är bra, avråda honom från det som är dåligt och så vidare. Det är självklart att man försöker ändra saker som är fel i samhället på de islamiska sätt som vi har fått. Inte på de här oislamiska sätten med revolter och demonstrationer och jag vet inte vad som folk har hittat på som inte leder till någonting gott utan bara leder till större ondska. Tayyib. Sen så nämner författaren hadithen från Abdullah ibn Mas'ud att profeten alayhi salatu wassalam sa: "Ana faratukum ala al-hawd." Jag är eran föregångare eller ledare till al-hawd. Och ett folk kommer att hämtas inför mig. Och de kommer att tas bort. Yani mellan folket kommer de att dras bort. Och jag kommer att säga: "Ya Rabb, ashabi, mina sahaba." Och då kommer det att sägas till mig: du vet inte vad de hittade på efter dig. Nej. Och denna riwaya, eller denna hadith, kommer författaren att nämna från flera riwaya, från flera källor. Och i vissa tillägg på hadithen så nämns det i tasvir. Vad säger man på arabiska? Yani, alltså mindre antal av sahaba. Okej? Okay? Och en annan hadith, ummati ummati. Och då kommer änglarna att säga: du vet inte vad de hittat på efter dig. Och då så kommer profeten alaihissalam att säga: suhkan suhkan, försvinn, försvinn, limen beddala wa limen ghayyar, för den som ändrat och den som än förstört vår religion, bort, bort med dessa människor. Och denna hadith är jätteviktig, för den kan missförstås. Och här finner vi också vikten av att när man studerar hadither eller koranverser, att man måste också vända sig till förklaringen av haditherna. Vad har de lärda sagt? Idag finner vi att vissa, de säger att vi behöver inte lärda, utan kallas, jag tar Sahih Bukhari och jag tar Koranen och mashallah, jag studerar själv. De är människor, jag är människa och vi kan alla lära oss al-islam. Yani, det finns ingen skillnad mellan oss. Det behöver inte ulema. Och den här inställningen är helt felaktig och helt oislamisk. Man behöver de lärda. Allah har sagt att vi ska studera hos de lärda, ta kunskap från de lärda, och de lärda är profeternas arvtagare och så vidare. Och Salaf brukade klandra de som bara studerar från böcker och kalla dem för suhufiyun och sahafiyun, yani de som, yani bokfolket kallas de för, yani de som bara tar sin kunskap från böcker och inte från de lärda, och att dessa människor kommer att hamna i grova fel som vi såg al-Khawarij och andra sekter. som inte tog kunskap från de lärda, eller hur? Så Khawarij uppstod under vilken epok, vilken tid av islam uppstod Khawarij? Ja. Vilken tid? På Uthmans tid, redan på Sahabas tid, eller hur? Sahaba fanns där. Och jag vet inte om ni har hört den här otroligt mäktiga berättelsen då Ibn Abbas gick och debatterade med Khawarij. Har ni hört den? En lång hadith, en lång berättelse. Ibn Abbas gick, och det var efter profeten Ali satt och slant, för att debattera med Al-Khawarij. Och de var otroligt många. Okej? Okay? I alla fall när han kommer till dem, det jag vill komma till, är att han säger ett väldigt starkt ord. Han säger, لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Jag har kommit till er från profeten Muhammed sahaba radiyallahu anhum, وَلَيْسَ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ. Och bland er finns ingen av dem. Ja, det var en hujja, det var ett bevis för honom. Ja, ni har inga ulema. Här är ulema, de är på den sidan. Ni är på fel sida av slagfältet. Ni har ingen av sahaba med er. Ja, hur i hela världen kan ni ha rätt? Hänger ni med? Och därför så sa ju profeten alaihissalam att de läser Koranen, men det går inte längre ner än halsen. Ja, det är bara man läser, repeterar utan att förstå vad man läser. Okej? Okay? Så, återigen då, vikten av att förstå hadither i ljuset av Koranen och sunnan och salaf, yani de tidigare ulemas tolkning av haditherna. Så vad menas med denna hadith? Att när profeten alaihissalam samlas med muslimerna vid al-Hawd för att då få dricka från det här vattnet, så kommer änglarna komma och fösa bort en grupp som utåt sett ser ut som muslimer. Och profeten alaihissalam refererar till dem som sahaba och säger, ja, ni tar inte bort dem, ja, de ska också få dricka från vattnet. De ska tas bort mot elden. Så han säger, det är min umma, det är mitt folk, det är mina sahaba. Den här hadithen har vissa avvikande sekter som hatar sahaba från Rawafid, har då försökt att säga den här hadithen i Ari, i eran bok, Sahih Bukhari, är ett bevis på att sahaba lämnade islam. För hadithen i riwaya nämner irtaddu. Yani de vände sig bort från religionen efter att du dog. Så de säger, den här hadithen är ett bevis på att sahaba radiyallahu anhum lämnade islam. Yani det som vi tror på. Förutom 7 stycken eller 9 stycken, resten 100 000, yani lämnade islam. För de sa inte att Ali radiyallahu anhum skulle vara den rätta khalifan efter profeten alayhi salam. Så vad menas då med hadithen? De lärda har sagt, som al-Khattabi, han säger, inna sahaba lam yartadda minhum ahad. Ingen av sahaba lämnade islam. Det finns ingen sahabi som har gjort ridda. Alltså han har fallit in i kätteri. Han har lämnat religionen. Wa innama al-murad man irtadda fi zaman Abi Bakr. Och vad som menas med hadithen är de som lämnade al-islam under Abu Bakrs epok. Det är de som blev muslimer då. Och då nämner här ulema, yani al-jufat al-arab. Yani beduiner med bristfällig förståelse. De bor på landet, de vet ingenting. Och de hör om islam, folk blir muslimer. Och blir man muslim, man får zakat, man får det ena och det andra. Men vi är också muslimer. Okej? Okay? Och sen så, yani, lämnar de islam. När de såg att kanske muslimerna förlorade något krig eller liknande. Vissa lämnade och vissa kom tillbaka, men vissa lämnade för gott. Så då säger vissa lärda att det här är de som menas med hadithen. Okej? Okay? Och de är inte sahaba, för de blev muslimer efter att profeten dog, alaihissalam. Vad är definitionen av en sahabi? Ja, shabab. Harun. Harun.
En som har sett profeten sallam och blivit muslim.
Ahsant. Och dog på det. Det måste man lägga till. Sahabi är den som träffade profeten, alaihissalam. Vissa sa, som du sa, de har sett profeten, alaihissalam. Men för att vara mer inkluderande, den som träffat profeten, alaihissalam, för att det fanns vissa sahaba som var blinda. Ja, ni är väldigt få, men i alla fall. För att vara mer inkluderande. De som träffade profeten, alaihissalam, trodde på honom och dog som muslimer. Det är en sahabi. Okay? Även om det var en minut, så är han en sahabi, radiyallahu anhu. Så de som blev muslimer efter profeten alaihissalam är inte sahaba. Okay? Så det sägs vara en tolkning av hadithen. En annan tolkning som en Nawawi nämner är att det kan vara al-munafiqin, hycklarna, som levde under profetens tid alaihissalam. De gjorde salat tillsammans med profeten alaihissalam, och därför känner han också igen dem här på domedagen. Det sägs vara en förklaring. En annan förklaring är att de är al-usat och al-mubtadi'a. De är de som fallit in i grova synder eller de som fallit in i innovationer. Och beviset på det är att han i hadithen säger: du vet inte vad de hittade på efter det. Ma ahdathu. En al-hadath, yani vad de innoverade efter det. Och då säger då vissa av salaf, en ulema, det här betyder de som innoverat ahlul bidah kommer att tas bort från al-hawd på domedagen. Wallahu a'lam. Och här är det också viktigt, för att profeten alaihissalam känner igen dem. Han känner igen dem. Och hur känner han igen dem? Då nämner vissa lärda från spåret av wudu, som då har nämnts i den andra hadithen. Att min umma kommer att komma ghurra al-muhajjalina yawm al-qiyama, min athari al-wudu. De kommer att komma med lysande kroppsdelar där de har gjort wudu. Som en häst, ni vet, som har ljusa fläckar på ansiktet och benen och så vidare. Yani, man kommer att känna igen dem bland resten av folk. De som har gjort wudu. Och al-munafiqun och al-mubtadi'a och al-usat har alla gjort wudu, eller hur? Så att det sägs vara en förklaring. Och sen kommer de förlora sitt ljus när de tas bort och kastas i elden. Wallahu a'lam. Nah. Och även här, viktigt att förstå, ordet sahabi betyder inte här sahaba, yani mina sahaba. Utan ordet sahabi har också på arabiska en generell betydelse. Yani, idh qala li sahibihi, wa huwa yuhawiruhu. Yani, det nämns flera gånger i Koranen, sahibihi, ashabihi, och så vidare. Yani, vän, kompis, någon man är relaterad till, person och så vidare. Så ordet sahabi kan ha en språklig betydelse och inte den religiösa betydelsen av att det är en person som då trodde på profeten Muhammed a.s. och då levde på islam och dog på islam. Ja. Så förstår ni nu hadithen? Vilka är det som avlägsnas från al-hawd på domedagen? Det är antingen al-murtaddin som lämnade islam efter profetens bortgång a.s. på Abu Bakrs tid, som inte ens var sahaba, eller al-munafiqun, eller al-mubtadi'a, eller osat, de som föll in i grova synder. Wallahu a'lam. Så hadithen är inte alls ett bevis för de som försöker att förtala sahaba. Och även som herr Uthaymin nämner i förklaringen, att hadithen blir ett argument mot dem. För att hadithen skiljer inte på sahaba och ahlul bayt. För dem, det är ahlul bayt som är yani khalas, de är de som är islam. Hadithen nämner inte att yani sahaba förutom ahlul bayt går till elden. Eller hur? Så att enligt hadithen kanske även ahlul bayt hamnar i elden enligt deras yani tolkning av hadithen, som är helt felaktig. Förstår ni? Så, och de kan ju inte heller använda hadithen som ett belägg, för de anser ju inte ens att de som narrerat hadithen är pålitliga. De anser att de inkluderas i de som lämnat islam. Förstår ni? Så att det är också så här jättemotsägelsefullt. Ni kan inte använda våra hadither, för ni förnekar ju att de som fört vidare haditherna är pålitliga. Okej? Men Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de muslimerna som följer den korrekta trosläran av islam, älskar alla sahaba. Älskar alla sahaba bidun istithna, utan undantag. Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen: radiyallahu anhum. Allah är nöjd över dem alla. Eller hur? Det finns inget undantag att Allah är nöjd över alla förutom si och så. Så att vill man var en muslim som följer den korrekta islam, alhamdulillah, älskar sahaba. Och profeten alaihissalam, han sa: la tasubbu ashabi, förtala inte mina sahaba. Och han sa: la'ana Allahu man la'ana sahaba, yani må Allah förbanna den som förbannar mina sahaba. Så muslimen ska älska sahaba radiyallahu anhum. Och som ahli sunna wal jamaa säger, att om du ser en person förtala en av sahaba, så vet att han är en mubtadi', han är en innovatör, han är en ond människa, han är en khabith. Yani ingen person har agg eller hat i sitt hjärta mot sahaba radiyallahu anhum, utan de är alla i paradiset, som Allah azza wa jalla har sagt i Koranen: wa kullu wa'da Allahu al-husna, att de är alla lovade paradiset. Na, och afwan, det var viktigt att vi talade om den här punkten så att ni förstår den och vet den. För det händer ibland att man hamnar i debatter, diskussioner, och man står där och man vet inte vad man ska säga. Då vet man att det finns ett svar på det här falska påhoppet och den här lugnen om att det här då skulle omfatta sahaba radiyallahu anhum. Sen så nämner författaren i nästa riwaya, eller nästa hadith, från Ibn Umar radiyallahu anhuma, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: amamakum hawdun, كما بين جربة و أذرح. Framför er är en haud, yani på domedagen, som är dess avstånd är som mellan dessa två platser. Och vi kommer förklara det sen. Och sen berättar han också från Sa'id ibn Jubair från Ibn Abbas radiyallahu anhum, som säger att al-Kawthar är al-Khair al-Kathir, som Allah azza wa jall gav till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och då så sa en person till Sa'id: vissa personer påstår att al-Hawd är en flod i paradiset. Och då så sa Sa'id: نحر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. Yani denna flod i paradiset är från det stora enorma goda som Allah azza wa jalla gav till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och han berättar sen från Abdullah ibn Amr att profeten alayhi salatu wassalam sa: Hawdi masiratu shahr. Min hawd, dess avstånd eller bredd är avståndet av en månad, yani längden av en månad. Ma'uhu abyadu min al-laban, dess vatten är vitare än mjölk. Wa rihuhu atyabu min al-misk, och dess doft är bättre än al-misk. Wa kizanuhu kan-nujum as-sama', och dess koppar är som antalet stjärnor på himlen, och den som dricker från den kommer aldrig efteråt att bli törstig. Så här nämns då några egenskaper av al-hawd. Och det är att den är masirat och shahr. Den är ett reseavstånd av en månad. Och i andra hadither gjorde han en jämförelse som mellan vissa städer. Och det är typ en månads reseavstånd. Och det nämns då på längden och på bredden i vissa riwaya. Så den är fyrkantig. Okej? Och den har lika långt till, yani som den är bred, som den är avlång. Och från dess egenskaper är också att dess vatten är vitare än leben. Och vissa riwaya, autentiska på hadithen, nämner vitare än snö. Och vissa riwaya, vitare än silver. En som flytande silver. Araben använder silver för att yani betona att någonting är vitt, någonting är ljust. Taib. Så den är yani kritvit. Och det är vatten vi talar om. Vi talar inte om mjölk här. Vatten. Vattnet från Al-Kawthar har de här egenskaperna. Och dess doft är bättre än el-misk. Och i vissa hadither, el-misk el-adfar, yani misk som har en stark yani doft som sprider sig. Adfar, yani sprider sig. Wa kizanuhu kanujum is-sama, och dess koppar runt el-kawthar är som antalet stjärnor på himlen. Och då så säger här Ibn Uthaymin, yani för att betona hur många koppar som finns runt el-kawthar. För att de som ska dricka från el-kawthar är många. Då profeten Muhammeds umma alaihissalam är den största umman av de som ska få gå in i paradiset. Och som vi har nämnt tidigare, de är hur många delar av paradisets invånare? Är det någon som minns? Hur många delar? Är det hälften, en fjärdedel, två fjärdedelar, tre fjärdedelar? Ja? Många. Ja, fel svar. Ja, många.
Tre fjärdedelar.
Precis, ahsan. Tre fjärdedelar. Ahsan, tre fjärdedelar. Hadithen nämnde 120 rader. Och 80 av dem är från denna umma. Det blir tre fjärdedelar. Så shejken säger då här: många koppar, för det är många som kommer att få dricka. Yani miljardtals människor kommer att få dricka från al-Hawd. Må Allah göra oss från dem. Amin. Och inte bara det. Han säger också att kopparna jämfördes här med stjärnor på himlen. För att stjärnorna är vackra. Och på samma sätt kommer de här stjärnorna runt al-Hawd vara som en förgyllning eller försköning runt al-Hawd. Och så nämnde han en till egenskap, och det är att den som dricker från denna Hawd aldrig mer kommer att bli törstig. Ni kallas, domedagens törst försvinner. Du vet nu, om du är ute på en varm dag och du dricker en flaska vatten, törsten försvinner. Men kommer tillbaka efter några minuter kanske, eller hur? Men här, alhamdulillah, törsten försvinner. Och det lades till i vissa autentiska hadither: وَلَمْ يُسْوَدَّ وَجْهُ, och hans ansikte kommer aldrig förmörkas efter att ha druckit från detta vatten. Det är en autentiska riwaya på hadithen. Och hans ansikte kommer aldrig att försvattas. Sen så nämner han en till riwaya på hadithen, och det är från Anas ibn Malik att profeten alaihissalam sa att al-qadr, yani storleken av min haud, är som mellan Eila och Sana'a i Yemen. Och det finns lika många koppar runt den som det finns stjärnor på himlen. Hur många stjärnor finns det på himlen? Allah alam. Det är miljardtals, subhanallah. Sen så nämns det här från Anas ibn Malik också i nästa riwaya. Då profeten alaihi salatu wassalam sa: då jag gick i paradiset fick jag se en flod. Hafatahu qibabu dur al-mujawwaf. Kanterna av denna flod utgjordes av ihåliga pärlor som kupoler. En ihåliga stora pärlor som kupoler. Och då så sa jag: ma hada ya Jibril? Vad är detta ya Jibril? Och då så sa han: det här är al-kawthar som Allah givit dig. Fa idha tinuhu aw tibuhu miskun adfar. Och jag såg att dess jord, den är runt floden, var misk. Subhanallah. Och här nämner al-ulama: vad är skillnaden på al-kawthar och al-hawd? Vad är skillnaden? Skillnaden är det första, platsen. Al-kawthar är vart? I Jannah. Och al-hawd är vart? Arasat al-qiyama. Yani platsen av domedagen. Och det är inte Jannah. Det är utanför Jannah. Okej, okay, och den fylls på från al-Jannah. Så där har vi skillnaden. Och en till skillnad är också då just det här med att al-kawthar pryds av lulu, pärlor. Och det nämns inte om al-hawd. Och att jorden är runt al-kawthar misk. Den är misk. Och att den också flyter på ädelstenar. Under själva vattnet är det rubiner och ädelstenar och smaragder och liknande. Ja. En till fråga som de lärda har diskuterat. Vi nämnde ju att profeten Muhammeds umma alaihi salatu wassalam kommer att få dricka från al-hawd. Men vad säger vi om de andra umman? Gärna de som följde Noah, Ibrahim och Musa och Isa. De som var muslimer, troende. Kommer de också att få dricka från al-hawd? Eller kommer deras profet ha en egen hawd? Yani, vad svarar vi där? Vad säger vi där? Och vad tror vi där? Det har nämnts i vissa hadither, och om jag inte har fel, Sheikh Albani nämner att de är hasan, att varje profet kommer att ha en haud. Varje profet kommer att ha en haud. Okej? Okay? Och vissa ulema nämner att de är mursal, som Ibn Hajar nämner, att de är lite svaga och sådär. Men i alla fall, det kan stämma. Men då säger de lärda, även om de andra profeterna får en haud, så kommer de inte vara samma storlek som profeten Muhammeds haud, alaihi salatu wassalam. Och det nämns inte heller att vattnet i deras haud är från al-kawthar. Så att det har inte nämnts. Det kan vara vanligt vatten eller någonting sånt. Allahu a'lam. Men i alla fall, möjligheten finns att varje profet kommer att få en haud. Wallahu a'lam. Han nämnde profeten alaihissalatu wassalam och sa: medans jag gick i paradiset. När gick profeten Muhammed alaihissalatu wassalam i paradiset? Ja. Kan man gå till Jannah innan man dör? Hassan. Precis. Isra wal Mi'raj. De lärda nämner här som Bin Baz och vissa andra. Yani att det kan vara under Isra wal Mi'raj. Allah. Då han togs in i paradiset. Och han fick sen också se helvetet. Sen nämner han nästa riwaya på hadithen från Anas radiyallahu anhu. Anin nabi alihi salatu wassalam. Annahu qal: la yariddanna alayya nasun min ashabi al-hawd. Det kommer att samlas folk runt mig som ska till al-hawd. Tills jag känner igen dem, då kommer de att tas bort från mig. Och det kommer då att sägas ashabi. Jag kommer att säga ashabi. Och det kommer att sägas: du vet inte vad de hittade på efter dig. Och nästa hadith, där säger han: jag är eran ledare eller föregångare till al-hawd. Den men marra aliyya shariba, den som tas förbi där kommer att dricka. Och den som dricker kommer aldrig att bli törstig någonsin. Och ett folk kommer att komma som jag känner igen. Och de kommer att tas bort eller avskiljas från mig. Och i nästa hadith från Sahel som sa: Qultu Naam, har du hört så här från profeten alaihissalam? Då så sa han, jag hörde Abu Sa'id al-Khudri som sa la sami'tuhu wa huwa yazidu fiha. Han hörde denna hadith och han la till i hadithen innahum minni, de är från mig. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så säger han fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Bort eller försvinn till den som ändrat efter mig. Och här finns också en tillfäda som vi har nämnt innan. Då änglarna säger till profeten Muhammed a.s. du vet inte vad de hittat på efter dig. Vad lär vi oss av den meningen i våran aqida? Jag har sagt det tidigare. Hassan. Ahsant. Profeten Muhammed a.s. inte känner till det fördolda. Finns det någon som tror det? Att han efter att han dött vet allt som händer och sådär. Han har så här, total koll. Finns det? Ja, det finns. Vissa sufister och sådär påstår att profeten Muhammed a.s. är shahiden, mubashiran och nadira. Och jag själv hörde en person säga detta argument. Yani, shahid betyder att han typ hör allt och ser allt. En gång en man i Masjid Nabawi, han satt bredvid mig efter bönen. Så han gör dhikr efter bönen och säger, ja, Rasulullah. Så vad säger du? Så kan jag inte säga. En äldre man. Så han blev jättearg i alla fall. Så profeten sa, han hör inte dig. Han ligger där död. Så han blev arg. Han säger, Allah säger att han är shahid. Shahid betyder en bevittnar. Det är inte det som menas med versen. Vad är det för förståelse? Han blev arg och gick iväg i alla fall. Han ville inte lyssna. Liksom. Men den här aqidan finns hos vissa människor. Att profeten vet vad som hände efter honom. Och den här hadithen bevisar på att han inte vet. Och att han inte heller hör vad folk säger runt hans grav. För då skulle han höra folk tala om nyheter och problem och liknande saker. Det enda han hör är salam, som det har bekräftats i hadithen. Wallahu alam. Sen så berättar författaren från Sa'id ibn al-Musayyib från Abi Huraira radiyallahu anhu, som sa att han brukade berätta att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att folk kommer att komma till mig från yawm al-qiyama rahtun, från mina sahabi, yani mitt folk, och de kommer att tas bort från mig, avskärmas vid al-hawd, och jag kommer att säga ja rab ashabi, och det kommer du att sägas, du vet inte vad de hittade på efter dig, innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, de yani vände sig bort från dig yani efter att du dog. Irtaddu yani kan betyda här de lämnade islam, men vissa ulama nämner också att ordet irtaddu kan betyda yani de lämnade din sunna till synder och till bid'a. Det betyder inte ordagrant yani irtaddu ani din, wallahu alam. Så det kan vara de här tolkningarna. Han nämner sen också en till riwaya på hadithen att profeten a.s. sa ett folk kommer att komma till mig vid al-hawd från mina sahaba, yani mitt folk, och de kommer att avskärmas och jag kommer att säga ja rab, och det kommer att sägas du vet inte vad de hittade på efter dig, innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, en samma som tidigare hadith. Wa kana Abu Huraira yuhaddithu an an-nabi a.s. Och de kommer då att tas bort, yani avskärmas från mig. Och sen så nämner han en till riwaya på hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, att profeten a.s. sa att då jag stod nam, yani folk kommer att fösas bort från al-hawd mot elden. Taib. Mot elden. Jag kommer att säga vart ska dessa. Och då så kommer de att säga ilannar. Och då kommer jag att säga vad har ni gjort för någonting. Och då kommer det att sägas innahum irtaddu ba'dak. De lämnade religionen efter dig. Ala adbarihim. Yani vände sig bort. Sen kommer en till grupp att tas bort. Yani araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum. Faqala halum. Yani folk kommer att ta bort ett folk jag känner igen bland oss, och jag kommer att det kommer att säga halumma, kom. Och då så kommer jag att säga vart ska dessa människor tas, och då så kommer de att säga wallahi, yani ila nar wallahi, till elden wallahi. Och då kommer jag att säga vad har de gjort, och då kommer det att säga de lämnade religionen, eller irtaddu ba'dak ala adbarihim qahqara. Och så sa han, jag ser endast att ett fåtal av dem kommer att räddas. Gärna lika få som den frigående kamelen, liknelse här. Gärna vissa av dem som hamnar i elden kommer att räddas. Wallah alam. Och sen så nämnde han också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma baina ma baina bayti wa minbari rawdatun min riyad al-jannah wa minbari 'ala al-hawd." Här sa profeten alaihi wasallam: "Vad som är mellan mitt hem och min minbar är en av paradisets trädgårdar och min minbar är på al-hawd." Här har vi en ny hadith som inte nämns tidigare. Vad menas med den här hadith? Och har ni varit i Masjid Nabawi, profetens moské, alaihi sallam? Längst fram där, där imamen nu ber, det kallas för Rauda, yani trädgården. Okay? Och den platsen i alla fall förr hade gröna mattor och resten av moskén hade röda mattor. Okay? Och man kan se på pelarna, de har gjort så här, lite så här extra, att man, den platsen kallas för Rauda. En från hans minbar till hans hem. Däremellan, det kallas för Rauda, okay? Speciell plats. Och här nämner profeten alaihissalam att den här platsen är en av paradisets trädgårdar. Vad menas med detta? Att den här platsen är en av paradisets trädgårdar. Du nämner här Ibn Hajar i förklaringen. Han säger, jag tror han nämner fyra förklaringar, vi ska nämna dem. Ja. Han säger här, en åsikt är att denna plats på domedagen kommer att flyttas till Jenna. Den kommer att bli en del i paradiset. Okej? Okay? Det är en förklaring på hadith. أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة. وهذا فيه نظر. En annan tolkning är att den kallas för paradisets trädgård, al-majaz, som en, vad heter det på svenska? Majaz? Vad heter det? Stå still. Vad heter majaz? Ingen som vet?
Liknelse.
Ja, typ liknelse. Metafor, typ. Ja. Då dyrkan i al-Rauda leder till Jannah. Den som dyrkar Allah, vilket man gör mycket i Rauda, man gör mycket salat, dikr, Koran, du gör ingenting annat där. Det här leder till att du hamnar i en av de riktiga Rauda i paradiset. Och då säger Ibn Hajar, men den här åsikten finns det lite, man kan ifrågasätta den, för att egentligen alla platser på jorden är en plats av dyrkan. Och det är inte specifikt för den här platsen, Allah. Och en annan åsikt är وقيل فيه تشبيه محظوف لأداه اي هو كروضه لان من يقعد فيها من الملائكه والمؤمنين والانس والجن يكثرون الذكر نفس ودسيس دو ات ار سم ان paradisets trädgårdar för de som sitter där är änglar troende av jinner och människor som gör mycket dikr och andra former av dyrkan yani vilket yani då är egenskapen av folket i paradiset. Och Al-Khattabi, som Ibn Hajar citerar, nämner att betydelsen av denna hadith är en uppmuntran till att bo i Al-Medina. Och att den som ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala i dess moskéer kommer att hamna i en av paradisets trädgårdar och kommer på domedagen att få dricka från Al-Hawd. Det är också en tolkning. Och Ibn Uthaymin säger att han lutar åt åsikten att profeten alaihissalam här uppmuntrar oss till att göra mycket gott i Rauda för att sen då hamna i paradiset. Allah. För ser man den här platsen, yani, folk gör bara gott i den här platsen. Och det är inte som vilken plats som helst, utan om ni har varit i Rauda, yani, folk sitter där och läser Koranen, gör dhikr, gör dua och gör salam. Och dessa gärningar är gärningarna av folket av paradiset. Wallah. Det är i alla fall en speciell plats. Och de lärda som Ibn Abbas och andra säger att om man kommer till Medina så är det rekommenderat att gärna be i Rauda om man har den möjligheten. Man går dit och ber. Men om man åker under Musim, under hög säsong, så brukar det vara väldigt mycket zahma, mycket folk där. Speciellt under Hajj och Ramadan. Alltså det är så här kö nästan för att komma in och be där. Så, men alhamdulillah, imma där resten av året så finns det möjlighet att gå dit, speciellt efter Fajr och sådär, eller under natten. Kan man gå dit och be två raka om man vill. Och sen var det också den här meningen att profetens minbar kommer vara på al-hawd. Wa minbari ala al-hawd. Här säger vi salada, yani på domedagen kommer hans minbar att förflyttas till över hans hawd. Och han kommer där att predika, tala till folket. Wallah alam. Ni vet alla vad minbar betyder. Predikare, talstolen där man står och håller khutma. Sen så nämner författaren lite repetition på de hadither han har nämnt. Han nämner från Jundub som säger att profeten a.s. sa: jag är er föregångare till al-Hawd, yani den som kommer att leda er till al-Hawd. Och så nämner han hadithen från Abul-Khair, Uqba, från Uqba, att profeten a.s. gick ut en dag och bad över martyrerna av Uhud, så som man ber över de döda. Och sedan så gick han till sin minbar och han sa: jag är er föregångare, eller jag är ert vittne, eller vittne över er. Och inni wallahu, det är som att jag nu kollar över al-Hawd. Och jag har fått skatterna över jorden. Och inni wallahi, vid Allah, fruktar inte för er att ni ska falla in i kyrk efter mig, men jag fruktar för er att ni ska tävla om denna dunja. Ja. Och den här hadithen har vi nämnt tidigare. Och här finner vi då att profeten a.s. gick och bad salat al-janaza över shuhada Uhud. Och om jag inte är fel så var det här 8 år efter händelsen. Och en strax innan att profeten dog a.s. Och ni vet ju att martyrer som dör på slagfältet tvättas inte och lindas inte in i det här vita tyget, utan begravs på plats i sina kläder utan att tvättas. Och man ber inte heller för dem. Salat al-janaza. Det är det som är sunna när du kommer till martyren. För att, alhamdulillah, de är inshallah förlåtna. Så fort första droppen faller på marken är de förlåtna. Och profeten a.s. frågades också om de kommer att genomgå gravens prövning. Och då så sa han att klingorna av svärdet över deras huvud räcker som prövning. Yani de kallas, behöver inte att yani folk ber janaza för dem. Men shuhada Uhud begravdes utan janaza. Men så kommer profeten tillbaka a.s. innan han ska dö och ber janaza över dem. Okej? Okay? Och då säger här vissa ulema att vad som menas med detta är inte att han ber janaza bönen, utan han gör dua för dem. Det är en tolkning på hadithen. Men Allahu alam, som Albani nämner, den uppenbara tolkningen på hadithen är att han bad janaza. För att hadithen säger här klart och tydligt: så som man ber över den döda. Janaza bönen. Och då så säger de: det här är unikt för profeten a.s. att be janaza över martyrerna. Och det var unikt för dessa människor, yani hans sahaba, som att han tog farväl, yani, och gjorde janaza över dem. Och sedan så gick han då till en minbar och höll den här talet. Och han nämner att han är en shahid, ledare och ett vittne över muslimerna. Och han nämner att det är som att han nu ser al-Hawd. Allah azza wa jall visade honom al-Hawd framför honom. Och så sa han att han fick nycklarna till jordens skatter. Och det här betydde, som vi sa, att Allah azza wa jall informerat honom om alla de erövringar och rikedomar som skulle komma till muslimerna. Men det här var någonting som profeten a.s. under sitt liv inte upplevde. Utan det här skedde efter hans bortgång a.s. Alla erövringar av öst och väst, av Färis och Rom, där guldet och silvret fyllde golvet i moskén, på golvet i hans moské, skedde efter hans bortgång på Umars tid radiyallahu anhu. Så han hade fått den här informationen att muslimerna skulle komma att få alla dessa rikedomar. Och så nämner han att han inte fruktar för sahaba att de ska falla in i kyrk. Jag minns att vi talar om den här delen av hadithen. Och det betyder inte, som vissa ahlul bid'ah säger, att en muslim inte kan begå kyrk. Vissa försökte använda hadithen som att en muslim är ju shirk. Kallas. Har du sagt la ilaha illallah, det finns ingen shirk. Stämmer det? Nej. Finns det muslimer som säger la ilaha illallah som gör shirk? Det finns. Det finns folk som dyrkar gravar, åkallar helgon, åkallar yani döda människor vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns i våran umma. Det finns tusentals gravar, monument. Man har byggt moskéer över gravar som dyrkas vid sidan av Allah. Där folk gör tawaf och folk gör sujud. Och folk gör istighatha, yani söker nödhjälp från de här döda och så vidare. Det finns. Alhamdulillah idag. Yani en av de bra saker som finns i YouTube, det finns mycket skräp där. Men det är så att du kan, allt finns dokumenterat. Ingen kan längre dölja någonting. Bidda förut var så att du läste en bok. Folk går runt gravar. Men du kan kolla. Det är ingenting som jag har hittat på, utan det finns öppet, alla kan se det liksom. Så det finns. Och profeten alaihissalam menar här, yani sahaba, kommer inte falla in i shirk. Alhamdulillah, de är, deras tawhid är stark. Men i andra hadither nämner han att det han fruktar mest för sin umma är ett shirk al-khafi. Dold shirk, att en person står och ber för att visa upp sig. Så han fruktade shirk. Och han nämner också en annan hadith, att från domedagens tecken är att en grupp av denna umma kommer att ansluta sig med el-mushrikun och återgå till avgudadyrkan. Och vissa kommer att dyrka, återupprätta dyrkandet av Dhul-Khalasa. En staty som fanns på den arabiska halvön som förstördes på profetens tid, alaihissalam. Den här statyn kommer innan domedagen att dyrkas. Och han sa också i hadithen, yalhaqu. Yani de kommer att ansluta sig en del av min umma med el-mushrikin. Så att det är klart och tydligt att det finns muslimer som kommer att falla in i kyrk. Och det kan vi se. Och bara en blind person, en viss person, förnekar detta. Eller hur? Så återigen viktigt att förstå vad haditherna betyder. Och inte bara tolka dem hejvilt till sin fördel för att stötta sin innovation eller ideologi eller vad det är. Så profeten alaihissalam fruktade inte kyrk, men han fruktade att muslimerna skulle falla in i ett tanafus fid dunya, att vi skulle börja tävla i dessa rikedomar som Allah skulle ge till muslimerna. Och han nämnde ju i andra hadither att dunya kommer att öppnas för oss som det öppnades för dem innan oss, och vi kommer att tävla om dunya så som de tävlade om dunya, och det kommer att förstöra oss så som det förstörde dem, subhanallah. Och det kommer att leda till, sa han i haditherna, hat, och att man vänder ryggen och bojkottar varandra. El-hasad, avund, hat, girighet, och att man bojkottar varandra. Och så sa han i riwaya på hadithen, fala alfiyannaha ahadan, fala alfiyannaha ahlakat ahadan minkum. Så låt mig inte se denna dunya förstöra någon av er. Subhanallah. Och det är sorgligt att se våra syskon tävla om dunya på bekostnad av religionen. Inte att de tävlar på dunya och håller fast vid sin din och ber sina salah och försöker få en bra rik business eller någonting sånt. Det är tillåtet, inte haram. Men om det är på bekostnad av religionen och det blir att man börjar hata sina bröder på grund av dunya, business, tävlan, avund, då har det gått för långt. Och då är det fel. Dunya har inte det värdet hos oss, att det väger tyngre än kärleken till en broder. Utan alhamdulillah, dunya är ett medel för att komma till paradiset. Och man får ta av dunya, men man ska inte vara besatt av dunya. No. Och sen så nämner författaren en till hadith här, att sahaba då sa att de hörde profeten alaihissalam nämna al-Hawd, och så sa han att dess bredd är som mellan Medina och Sana'a, yani bredden på denna Hawd. Och i en annan hadith att al-Hawd är som mellan Sana'a och Medina. Är det samma? Och så lades det till i hadithen att dess koppar är lika många som stjärnorna på himlen. Och sen så nämner han sista hadithen i detta kapitel. Och det är att profeten alaihissalam sa att jag kommer stå vid al-Hawd och se de av er som kommer till den. Och vissa människor kommer att tas bort. Och jag kommer att säga, ja Rabb, minni wa min ummati. De är från mig och min umma. Och då så säger änglarna, vet du vad de gjorde efter dig? Och då så säger de, wallahi ma. Tryckfel här i boken. De fortsatte att lämna religionen eller lämna yani sanningen efter dig. Och då brukade han som berättade hadithen Ibn Abi Mulayka säga Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala 'iqabina. Och Allah skydda oss från att vända oss bort yani från religionen och naftina 'an dinina, eller att falla in i en fitna i våran religion. Nah. Så han nämner då Imam al-Bukhari som vi sa jättemånga riwaya av hadithen om al-Hawd. Och vi sa att han har berättats från cirka 50 sahaba radiyallahu anhum, den är mutawatir. Och det är från vår aqida. Och det är då en av de sakerna som har bekräftats i sunna, den autentiska sunna. Al-Hawd, som då är för de troende på domedagen. De kommer att få äras i att dricka från al-Hawd. Och Allah azza wa jalla kommer också ära profeten Muhammad alayhi salatu wassalam med denna unika gåva att han kommer att få al-Hawd, vars vatten fylls på från paradisets vatten. Och vi ber Allah att få dricka från detta vatten. Amin. Och här avslutas Kitab al-Riqa. Och alhamdulillah, som Ibn Hajar nämner, så har vi kapitlet utgör 194 eller 93 hadifer. Mashallah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vi tackar Allah azza wa jall, som med sin nåd lät oss fullborda denna läsning och denna genomgång av dessa vackra hadither. Och jag råder mig själv och er att alltid, yani ständigt, sysselsätta er med att söka kunskap. Kunskapen om tawhid, om aqida. Och också kunskapen om raqa'iq och zuhud, yani vad som mjukar upp ens hjärta. Och vad som påminner en om döden och nästa liv, hur kort detta liv är. Alla de viktiga ämnen, och som Ibn al-Qayyim nämner, att en persons hjärta kan inte bli friskt förutom en korrekt tro, aqida, tawhid. Och även den här muhasabat al-nafs, att man ständigt rannsakar sig själv. Och att man också ständigt påminner sig själv om nästa liv. Glömmer vi bort döden, glömmer vi bort domedagen, paradiset, helvetet, så är vi i ghafla. Vi är i en glömska, vi är i en svacka. Vi är i en bubbla och vi kommer att falla kort i vår religion. Och vi kommer att få hårda hjärtan, vi kommer att bli likgiltiga och så vidare. Och det är viktigt i den här tiden där vi överröses av dunja från alla håll. Yani dunja och fitna och prövningar, shubuhat och shahawat. Yani människan blir svag, människans hjärta blir påverkat, människans hjärta blir hårt, livlöst. Så man försöker alltid hålla sitt hjärta levandes genom att tänka på dessa hadither. Tänka på meningen med livet. Livet är kort. Vi skapades för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer snart att dö. I vilket tillstånd kommer vi dö? Hur kommer vi att vara i graven? Kommer det vara en belöning? Kommer det vara ett straff? Hur kommer vi att återuppstå? Tänka på alla de här sakerna. Och inte vara besatta av dunya, detta världsliga liv. För wallahi, som profeten alayhi salatu wasalam sa, ta det som sista hadithen, att den som har dunya som sitt mål, man kan inte dunya hemmuhu, den som har dunya som sitt mål, sitt primära och viktigaste mål, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'ayni, Allah kommer att straffa den här personen med att han bara ser fattigdom framför sig. Och i vissa riwaya på hadithen, han kommer att sova fattig och vakna fattig. Yani även om du är rik, du blir aldrig mätt på dunya. Så den som har dunya som sitt viktigaste mål kommer Allah azza wa jall att lägga fattigdom framför ögonen på. Och så sa han i hadithen, yani ja'alahu inam wa farraqa lahu shamla, och han kommer att försvåra hans angelägenheter. Wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, och han kommer bara att få från dunya vad som är skrivet för honom i slutändan. Yani tre saker. Den som är en slav till den här dunja kommer bara få vad? Han kommer aldrig bli rik själsligt, mätt själsligt. Han kommer alltid vara hungrig, girig. Saker kommer försvåras för honom. Och tre, han får i slutändan bara vad som är skrivet för honom. Inte en krona mer, subhanallah. Jag måste ta på. Och sen så sa profeten alayhi salatu wasalam, men den som har al-akhirah som sitt mål, ja'ala Allahu ghina'ahu fi qalbi, Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Ja, wa jama'a lahu shamla, och Allah kommer att underlätta hans angelägenheter. Saker blir lätt för honom i livet. وأتته الدنيا وهي راغمة. والدنيا kommer till honom trots att han vänder sig bort från den. Innan han springer från dunya mot akhira mot paradiset och dunya jagar honom. Varför? För det är muqaddar, det ödet, att de här pengarna, de här sakerna ska komma till honom. Så även om han flyr från dunya, det kommer till honom, subhanallah. Så vem av dessa två vill du vara? Sahib dunya eller sahib al-akhira? Självklart sahib al-akhira. Och det finner man, subhanallah, folk som lever yani för nästa liv och kämpar och dyrkar Allah azza wa jalla. Allah underlättar saker för dem, eller hur? De yani genomgår livets svårigheter, yani alhamdulillah, de tar sig igenom med tålamod, med de uthärdar och de dyrkar Allah, vänder sig till Allah. De tar sig igenom sorg och problem och bekymmer, alhamdulillah, livet går vidare. Och subhanallah, vänder sig bort från haram, haram arbeten, haram pengar och liknande, och du ser erbjudanden av halal kommer till dem. Ja? Och du ser motsatsen, folk som springer efter dunya, lämnar religionen, kompromissar med religionen. De har bekymmer, de har problem, de blir aldrig mätta, girighet, och livet blir svårt för dem. Och i slutändan, de kanske inte ens får de pengarna de springer efter. De lämnade religionen för dessa pengar, och de får inga pengar. Har vi inte sett det här? Subhanallah. Så sätt er tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, han är razzaq. Allah är den som försörjer. Och betona, lägg alltid vikt på vad som är viktigast. Och det är al-akhira. Det är paradiset. Komma in i jannah. Yani dunya, kulluha, yani allt kommer att försvinna denna dunya. Allting som inte är för Allahs skull, det är batil. Det är onödigt. Det är fruktlöst. Det enda du tar med dig i graven, det är vad? Dina gärningar. Subhanallah. Så tänk på detta. Och låt er inte slukas upp av dunya och dess prövningar. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera detta från oss. Och att underlätta för oss att fortsätta undervisa hans religion tills den dagen vi dör. Och att han ska ta vårt liv det bästa och finaste av tillstånd. Och göra den bästa av dag, den dag vi möter honom i paradiset. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. حياكم الله. من فوقه؟
من هذا
المطار.
Nej.
Nej. Det är just det som är grejen. De straffas med att de inte får dricka från vattnet. De förnedras och straffas.
Och alla som dricker från det vattnet på domedagen, är de alla garanterade paradiset?
Inshallah. Det är de som ska in i Jannah som kommer att få dricka. Och hycklarna och som de sa, de här kuffar kom inte ens nära. För vissa ulama, jag hoppade över det. De talar om frågan, när är al-Hawd? Vi sa att det finns flera stationer på domedagen. Utfrågningen, vågen, bron. Vilken av dessa, på vilken plats kommer al-Hawd? Och vissa säger att den är efter Sirat. För att det finns en hadith som nämner att en man frågar ja Rasulullah, typ var ska jag hitta dig på domedagen? Och då nämner han, om du inte hittar mig vid al-Mizan, inte vid al-Sirat, så hittar du mig vid al-Hawd. Han nämner den på tredje plats. Så då säger vissa lärda baserat på den hadithen, så är al-Hawd efter al-Sirat. Wallah alam. Och vi gick igenom i förra lektionen, vem är det som går över al-Sirat? Lamin. Vem går över al-Sirat? Muslimer eller kuffar?
Muslimer.
Kommer någon kafir gå över al-Sirat?
No.
Nej! Nej, ingen går över. Alltså, ta sig över till andra sidan. Så vem går över Sirat igen?
Muslimer.
Och då förstår man att det är bara de som kommer att få dricka från al-Hawd. Wallahu alam. Och då är också det som en tolkning på att de som tas bort från al-Hawd ändå är muslimer, men de är syndare, ahlul bidda. Wallahu alam. Det är också ett argument som används här. Alla kulli hal, mashallah.